Välkommen till tredje avsnittet av JP-podden.
Jag och Jana Smyllinen här idag igen.
Och Elin Brodén också. Vi har tänkt tema idag.
Ja.
Och i och med att det snart är midsommar,
ja,
så tänkte vi så här, vad är det som folket där ute behöver veta nu?
Vad kännetecknar svensk midsommar?
Och då, det första, tragiskt nog, kanske en del skulle säga, som dyker upp i ens huvud är ju faktiskt spritkonsumtion.
Ja.
Det konsumeras hejvilt skulle jag vilja säga.
Ja, det skulle jag nog våga hålla med om.
Och därför så har vi valt att rikta, eller vinkla det här avsnittet mot alkohol.
Ja, precis.
Så vi ska faktiskt snacka alkohol igen, för det har vi gjort förut.
Ja, så den här gången renodlat alkoholavsnitt nästan. Nej, men det är väl en del juridik som finns kopplat till just alkohol. Och en av dem, vilket också är det första vi kommer prata om, är just hur man får marknadsföra alkohol.
Mm. Och det är intressant dels för att det har blivit en så stor förändring i vårt samhälle i Sverige de senaste åren när det kommer till just det här reklam och alkohol.
Ja.
För om vi tänker tillbaka några år, då fanns det ju ingen tv-reklam eller tidningsreklam som innehöll stora annonser.
Jag tror jag har någon sån minnesbild från min ungdom när jag för första gången började se alkoholreklam i tidningar.
Mm.
Och det jag förstår inte riktigt. Har jag bara missat att det har funnits förut, eller är det här något nytt?
Ja, just så. Är det någonting man har missat? Men inte. Det är ju snarare att det har blivit ett skifte, en förändring. Ja.
Men hur som helst så är det ju specifikt en dom från marknadsdomstolen vi ska prata lite om nu, va?
Stämmer.
Vad är det som har hänt i det här fallet?
Ja, men det är konsumentombudsmannen igen. Jag tror vi tog upp någonting om dem i förra avsnittet där också.
Ja, det tror jag.
Och nu är det KO då, som det förkortas, som är på det igen mot The Wine Company. Och det var en dom som kom den 6 maj i år.
Vad hade The Wine Company gjort för något då?
De hade skickat ut reklam till, per post ska tilläggas, direkt reklam per post till en viss kund. Mm. Eller potentiell kund ska vi säga, för de har ju inte köpt den. Men de hade skickat ut den här till utvalda potentiella kunder som var över 25 år, ska tilläggas.
Mm.
Och helt enkelt, det var tydligt vad att det rörde sig om vinreklam också.
Ja.
Så det var inte det att det var något så här obskyrt brev som kunden var tvungen att öppna för att sen upptäcka att det rörde sig om reklam. Utan här var det från första början tydligt att hej, här kommer det ett erbjudande kan man säga.
Ja, om man köper olika vinflaskor.
Vinsorter. Ja, vinsorter. Ja. Och det här tyckte KO inte alls var lämpligt.
Ja. Vad säger alkohollagen om det här med marknadsföring? Jag har faktiskt kollat upp det. Och där står det att vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas.
Vad är då måttfullhet?
Det säger ju domstolen i det här fallet.
Mm.
Det skrivs ju inte uttryckligen i bestämmelsen. Eller det står för sig att sån här reklam inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Det står i bestämmelsen.
Ja.
Men exakt vad särskild måttfullhet utöver det är står egentligen inte i lagen, utan i förarbetena nämns det nämligen att särskild måttfullhet syftar till att säkerställa att marknadsföringen inte medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol.
Just det.
Och så vidare och så vidare. Men det var främst det här jag tyckte var lite intressant med marknadsföring av alkohol.
Mm.
Att särskild måttfullhet som man måste iaktta innebär att marknadsföringen inte medverkar till att vidmakthålla konsumtionen av alkohol. Vilket jag tycker är en ganska konstig skrivning.
Ja, det är det.
Så länge reklamen gör så att man vidmakthåller en viss konsumtion av alkohol.
Mm.
Så status quo tycker jag det låter som, ja, för mig.
Om man tänker till ordalydelsen av det.
Så motsatsvis låter det för mig som att endast reklam som har det syfte att minska konsumtionen, vidmakthålla konsumtionen, det får man inte göra reklam för.
Och då blir det också otroligt komiskt för att det tar ju bort reklamens syfte.
Ja, men samtidigt så är det inte olagligt att göra reklam för alkohol.
Nej.
Så den här bestämmelsen kan ju inte tolkas på det sättet.
Nej.
Men ja, det, domstolen, de diskuterar lite kring det här. Vart går gränsen egentligen? För det kan ju inte vara så som jag hade tolkat förarbeten här. Det vore ju orimligt. Då kan man ju ha totalförbud egentligen. Så det de egentligen säger är att när man gör den här bedömningen om vad som är särskild måttfullhet, då måste man utöver det jag nämnde nu se till vad som vid var tid är sakligt motiverat med hänsyn till den utveckling som ägt rum i samhället och därmed på marknaden.
Mm.
För att bestämmelsen ska fylla sin funktion och behålla sin legitimitet.
Mm.
Och det här är också lite svårt att förstå hur man ska beakta den utvecklingen som ägt rum i samhället.
Ja, för vi pratade ju lite om det tidigare där. Är det då menas det, eller är det meningen att vi ska tolka det som att är det så att folk börjar dricka ofantligt mycket i samhället att då?
Att det är mer accepterat då att göra reklam för att man börjar dricka mer i samhället.
Och då föder det ena det andra på något sätt.
Eller är det mer att om reklam i stort har blivit mer påtagligt,
ja,
då ska man också tillåta alkoholreklam i större utsträckning.
Mm.
Vad är sakligt motiverat med hänsyn till den utveckling som ägt rum i samhället?
Vi får också säga det att den utveckling som har ägt rum med ökad reklam och ökad reklam när det kommer till just alkohol, det är som en konsekvens av att EU-lagstiftningen går in också och gör att den svenska lagstiftningen måste korrigeras efter det.
Men hur som helst blir ju slutsatsen här i alla fall av domstolen att de blir friade. Lite konstigt här kan jag tycka, eftersom att då var vad domstolen säger om vad regelns ordalydelse och förarbetena.
Mm.
Tycker jag inte jag riktigt säger någonting om tillämpningen av lagen. Den blir lite knepig, men sen finns det ju uppenbara fall om reklam som hetsar till suparna och så vidare. Men vart någonstans går den här sakliga gränsen för reklam som är för mycket? Eller som bara är det fritt fram då att skicka ut sån här reklam helt enkelt nu till?
Ja, och vart drar vi gränsen för? Det är precis som du säger att det kan vara, så länge du riktar dig då mot en legitim potentiell kund så är det OK.
Ja, lite så.
Ja.
Så länge man inte uppviglar folket till att dricka.
För unga människor exempelvis att dricka och så vidare.
Ja. Men det var väl lite där vi hamnade när vi läste domen kanske. Att bara lite oklart vart gränsen går. Men...
Ja, lite oklart då hur pass långt ska det gå att dra den?
Ja.
För det är också så här, i direktreklam då, som det kallas i sig, är inte förbjudet när det kommer till att skicka hem.
Nej.
Men hade det istället varit per e-post till exempel så får du inte göra det.
Nej.
Så det är så här massa olika små nyanser i den här lagstiftningen. Och jag vet inte om, ibland kan jag tycka att när man läser en lag och den tolkas på många olika vis så blir det som, bibehåller den verkligen sitt syfte då?
Ja, men precis.
Eller är det att du försöker kringgå?
Ja.
Det är svårt att veta till slut. Det är så här,
Jag håller med, Det verkar väldigt svårt där. Men vi har ju lite mer alkoholrelaterat.
Det har vi.
Att prata om idag.
Så jag tänker vi lämnar The Wine Company därhän. Där.
Ja. Det var en man som hade stannat till med sin båt på en restaurang någonstans.
Kring Värnen tror jag visst, va?
Ja, hade beställt in lite mat, köpt en öl, började dricka sin öl.
Yes.
Tyckte att maten tog för lång tid, så han hade helt enkelt sticka. Och han tyckte väl att han inte behövde betala för ölen då heller.
Springnota.
Maten inte kom kanske, jag vet inte. Men hur som helst så följde någon från restaurangen efter då i en båt. För att han ville ju ha betalt helt enkelt. Han kom ikapp den här seglaren och var berusad. Så han ringde dit polisen, den här mannen i segelbåten. Han stannade sin båt som jag förstod det och väntade då tills polisen skulle komma.
Det som hände var att han drog uppmärksamhet till sig då. Ja.
Så någonstans i det här skedet så kom ju då polisen, någon timme senare stod det.
Ja.
Och märker då att han är kraftigt berusad.
Ja, mannen är alltså...
Han åtalas där för grovt sjöfylleri.
Mm.
Och vid tidpunkten när polisen kom till båten, just då körde han ju inte båten utan hade kastat ankar.
Ja, så han satt ju där med vad han senare säger i alla fall, sin whisky då.
Ja, och hans promillehalt uppmättes till 2,13.
Vilket är ganska mycket.
Ja, väldigt mycket.
Ja, det är inte det lilla.
Men här kom ju han då på, som jag har förstått det, väldigt många i Sverige gör nu för tiden.
Mm.
Han hävde ju då, jag har inte druckit det här innan jag körde, eller under jag körde, för jag drack det efter.
Just så.
När jag visste att ni var på väg.
Och därav begreppet eftersupning då.
Ja. Han blir då friad av hovrätten. Dels för att åklagaren inte hade kunnat påvisa egentligen tillräcklig teknisk bevisning att han faktiskt inte hade gjort som han hade sagt.
Nej. Och det var ju likadant i tingsrätten, förstod jag, som att han blev friad i båda instanser. Men att båda instanser också var ganska oeniga.
Ja. Och det här är ju en sån, det här som vi sa, eftersupning. Är någonting som kommer upp ganska ofta, kan jag tycka.
Mm.
Och det har blivit lite av, som jag förstår det, av polisens infoskrift på området. Att det är lite kutym bland Svensson nu för tiden. Att om man har kört ner i diket, att ta sig en liten... Vad kallar
tröstsup.
Det för? Ja, en tröstsup. Man hävde helt enkelt att...
Vad jobbigt läge där.
Jag var inte alls druckit. Jag var inte full när jag körde, utan jag tog en tröstsup när jag var krockade. För polisen är ju aldrig på plats direkt.
Nej.
Och då är det upp till polisen att visa att man faktiskt har druckit efter. I och med att vi har ganska starka krav på... man får inte fällas hur som helst.
Nej, man får ju inte det. Och vad jag har förstått det som, så är det här inget som är nytt heller. Nu är vi inne i 2015, mitten av 2015, och jag läste där i den här polisens infoskrift att det var redan 2003 var det på tapeten och uppmärksammades. Så det är ett problem, en problematik som går långt tillbaka i tiden.
Ja.
Och lagstiftningen har också, eller det har försökt lagstiftas om det.
Ja, och det är intressant det här. För de hänvisar då polisen att det finns en liknande lag i Norge.
Mm.
Eller det finns en lag mot eftersupning som kallas i Norge.
Mm.
Där det då blir olagligt om en förare av ett fordon, om den dricker då efter 6 timmar eller under 6 timmar efter en körning.
Mm.
Om han förstår eller borde ha förstått att det kan bli en polisutredning till följd av körningen. Så då gör man alltså olagligt att också dricka efter att man har kört bilen.
I förebyggande syfte.
Och varit med en olycka eller liknande.
Mm.
Och då har man försökt att införa något liknande i Sverige.
Mm.
Och det tyckte jag väl lät rimligt.
Ja, det låter ju väldigt rimligt vid den första...
Ja.
Vi ska väl också ta upp det innan vi går in på den mer lagtekniska delen. Så det finns ju också, enligt en del insatta i det här då, så finns det ett ganska enkelt förfarande som polisen skulle kunna göra.
Mm.
Med dubbelt urinprov.
För tydligen är det ju så att om man tar ett urinprov... så uppmäter man den alkoholhalten man hade 2 timmar innan.
Mm.
Så om man dricker någonting så visas inte det i urinet förrän efter 2 timmar. Så om man då använder sig av dubbla urinprov, lite tekniskt svårt att förstå. Men om man använder sig av dubbla urinprov kan man då påvisa om man faktiskt var berusad medan man körde. Eller om man faktiskt började dricka efter. För det beror lite på om alkoholhalten går upp eller ner beroende på de här 2 olika proven. Men det är inte så vanligt bland poliser. Det har inte riktigt blivit rutin att göra det.
Verkar inte alls vara rutin.
Så därför går det ju fortfarande hem ibland. Bland sådana som har varit med i olyckor och varit berusade. Att hävda då att man drack efteråt om polisen kommer till platsen senare.
Men det var det, då pratade vi också om att om detta skulle bli rutin hos polisen med dubbla urinprov.
Ja, då skulle vi inte behöva en lag mot eftersupning kanske.
Nej, men vi pratade också om hur skulle det vara om en person vägrar att ta det urinprovet.
Det är ju alltid funderat på. Som jag har förstått det så kan man bli tvingad till att ta ett blodprov.
Mm.
Men som jag förstår det i det här fallet så kommer inte blodprovet ha samma effekt. Eller samma beviseffekt som de här dubbla urinproven. Eftersom att blodprovet visar exakt den alkoholhalten man har vid tillfället.
Mm.
Och därför inte kan fylla samma funktion som bevismedel som de här dubbla urinproven. Så om man då endast säger nej, jag tänker inte ta de här pissproven. Kan man då bli tvingad till att göra det? Eller vad, rent praktiskt?
Ja, rent praktiskt. Jag tycker det är en intressant fråga.
Om man bara tänker på det så låter det väldigt orimligt. Jag känner inte till om det blir ett ytterligare brott kanske att säga nej till polisen.
Just så, att du på något sätt förhindrar deras utredning etc. Men fortfarande, för att du kan ju inte tvinga någon att urinera.
Nej, alltså det är ju lättare att tvinga någon att ta blod av någon.
Ja, mycket lättare.
För då kan man ju hålla ner dem och faktiskt ta blodet. Mm. Men det blir väldigt integritetskränkande att trycka ner någon och liksom framtvinga
nu ska du
urineringen.
Ja, jag har svårt att tro att det skulle gå.
Men hur som helst, då kanske man ska tänka sig ändå att en sån här eftersupningslag skulle kunna vara något att ha i Sverige också.
Ja.
Men då har man ju försökt införa det tydligen 5 gånger redan i Sverige.
Och nu senast tror jag det var i mars som det...
Som man sa nej
till. Som man sa nej igen, ja.
Trots att alla politiska partier är överens om det.
Ja, problematiken är samtliga överens om.
Ja, alla partier vill införa en sån här lag, men det stöter på ett lagtekniskt hinder.
Vad är det, Jonas?
Det är tydligen en straffrättslig princip som jag aldrig hört talas om tidigare. Nej. Men som sätter stopp för den här lagen. Och det är tydligen en princip om att det inte är förbjudet att förstöra bevis mot sig själv.
Just
på samma sätt som att det inte är ett brott i sig att en mördare gör sig av med ett mordvapen. Så tydligen så har vi en princip som säger att man får inte förbjuda en möjlighet för en brottsling
att förstöra för sig sin egen bevisning som skulle kunna vara mot dig själv.
Lite svårgripbart, men
mycket.
Om man har sysslat med straffrätt ett bra tag så har man säkert en bra förklaring till.
Ja, och vi som sagt, det för vår del är det för att vi har stött på den här principen först nu, måste jag säga.
Ja.
Jag hade inte hört om den tidigare heller.
Principen att inte ska vara förbjudet att förstöra bevis mot sig själv sätter stopp för
det. Ja, det är där det står och faller i det här fallet, har jag förstått.
Men frågan är varför Norge inte har den här principen.
Ja.
Det har vi inget svar på.
Det vet vi inte.
Ja. Vi kanske håller starkare på våra principer helt enkelt.
Exakt. Och med det sagt tror jag nästan att vi lämnar det här fallet.
Ja.
Eftersupningen.
Ja.
Och tar oss vidare in. Vi tänker inte lämna temat som sådant.
Nej.
Men nu då när... Alltså för det här är någonting som just studenter också tror jag kommer tycka är lite spännande.
Det är lite sådana juridiska, får man göra så här, frågor som man ofta får om man är på någon fest eller i ett sånt sammanhang där det dricks alkohol och sådana saker oftast görs som vi ska prata om. Och vad är det för någonting jag menar då?
Nej, men det är dels skulle jag vilja säga det här med att gå och dricka alkohol.
Ja.
Får man göra det överallt?
Ja, på offentlig plats,
plats menar jag. Inte hemma i ditt hem, där får du...
Det är väldigt svårt att hålla koll på, om man säger.
Ja.
För det beror ju på...
Vad beror det på? Ja.
Det beror på ordningsföreskrifterna i kommunen.
Och det är väldigt individuellt.
Ja, så det kan vara otroligt ett stort lapptäcke i en stad av här får du dricka, här får du inte dricka.
Ja, så Humlegården förstod jag det som, där är ju fritt fram.
Ja,
ja.
Blecktornsparken som jag var i fredags, där fick man inte dricka.
Nej.
Och det är ju ordningsföreskrift. Så om polisen kom på det så blir man bötfälld.
Mm.
Men i praktiken så blir det ju otroligt svårt att hålla koll på exakt vad man får och vad man inte får och så vidare. Det inte finns skyltar tydligt uppsatta.
Ja, och det gör det ju inte.
Nej, inte alltid. Säga. Nej, inte
det,
alltid.
Det är väldigt så. Och sen det här nästa sån fråga som är ganska vanlig. Hur är det om jag cyklar berusad då? Kan jag cykla runt här och
Det pratas ju ofta om stilfylla.
Ja.
Det är som att det ska vara olagligt på samma sätt som det är att köra bil onykter, att cykla onykter.
Mm.
Men däremot så har man ju nästan aldrig hört talas om någon som har åkt fast på någonting som heter styrfylla. Nej, så är det verkligen ett brott?
Ja, och styrfylla är ju ganska vanligt, framförallt skulle jag vilja säga, i studentstäderna.
Ja, så då vore det ju som att polisen helt har gett studenterna någon typ av frikort,
ja.
Nej, men svaret ligger ju att det är inte olagligt att cykla full.
För det krävs ett motorfordon.
Ja, precis. Men dock, det finns ett litet dock här.
Mm.
Det är att om man orsakar en olycka när man cyklar full så kan det vara vårdslöshet i trafik.
Ja.
Och som jag har förstått det så kan det, jag vågar inte uttala mig att det alltid är så här, men att det ändå kan presumeras att man har varit vårdslös och man har varit berusad och satt sig på en cykel.
Ja.
Så det blir per automatik kanske ens egna fel då, även om man har haft någon nykter person som kanske egentligen var den som var vårdslös. Ja,
summan av kardemumman blir där egentligen att du kan cykla berusad så länge du inte skadar någon annan där då.
Ja.
Så är det fritt fram.
Men däremot får man inte köra en motorgräsklippare full. För det omfattas av lagen.
Ja, så tänk på det när ni klipper ert gräs där hemma.
Till och med på egna gräsmattan är det olagligt, som jag förstår det.
Jo, men det är så jag har förstått det också.
Så det är ju det i alla fall. Sen hade vi en sista sån här en vanlig grej som man ibland får frågat, är det olagligt att urinera offentligt? Ja, brukar man väl säga.
Ja.
Det vet väl nästan alla om. Det är däremot väldigt många som åker fast på.
Ja, oh ja.
Men är det alltid olagligt?
Nej, det är det inte. Och vi har ett, det var Mange Schmidt, sångaren.
Ja, han är som, ja, en av de få som har...
Han lyckades.
Som fatela, ja, om man ska kalla
ja
det. Han vägrade betala sin ordningsbot och fick det prövat i rätten. Det gick upp till hovrätten under rubriceringen förargelseväckande beteende, som det är.
Just så.
Och då frågade man, eller kollade man på vad han hade gjort då.
Mm.
Var det förargelseväckande beteende att urinera på ett sådant sätt han hade gjort?
Mm.
Och då var det ju, han hade ju vidtagit försiktighetsåtgärder.
Han hade gått in i buskage, hade han inte det?
Han hade
det
försökt skyla sig.
Ja.
Det var inte att han stod mitt ute på stora huvudleden i småstaden och gjorde det.
Men han sa väl också att han så gott han kunde utifrån hans kännedom om Uppsala då,
ja,
så hade han försökt att skylla sig.
Ja, alltså, om man kollar generellt på sådana här domar där man har bestritt betalningsansvar för just förargelseväckande beteende, då kollar ju tingsrätter eller hovrätter, jag vet inte om det har kommit upp på det, men de kollar ju på om man haft uppsåt till att vara väcka anstöt,
ja.
Till att vara förargelseväckande, säger man så?
Ja, jag tror det. Så ja, skulle du gå ut och sätta dig mitt på Birger Jarlsgatan eller
ja,
och bara urinera hejvilt.
Då borde man kanske förstå då,
ja,
att det skulle vara förargelseväckande.
Ja, när du sitter där och tar in ditt glas vin så kanske inte så trevligt att passera här.
Om man är i en park då, som man oftast är, och känner att ja, det finns inga toaletter här, jag måste gå in i den här busken.
Mm.
Om man ändå vidtar de åtgärderna som går och försöker se till att ingen ser, då har man ju kanske på något sätt inte uppsåt till att väcka anstöt hos allmänheten.
Just så, om det inte finns heller en annan, om vi säger att det finns en toalett i närheten,
ja,
då kan ju det vara komplicerande,
ja,
också.
Precis.
Så att,
men hur som helst så är det alltså inte per automatik så att man ska fällas då, eller få ta en sån ordningsbot om man urinerar offentligt.
Så det finns en chans att komma undan.
Ja, vi vill inte försöka uppvila och göra så, men vi vill i alla fall att folk ska veta hur det ser ut.
Ja, men försöka klargöra reglerna har varit vårt syfte.
Ja.
Och det var väl egentligen det som vi har tänkt ta upp i det här midsommaravsnittet.
Nu hoppas vi då att man har lite koll på vad som gäller när man ska fira midsommar kanske, eller sådär.
Ja. Och med det så skulle jag vilja tacka er som har lyssnat idag. Tacka Marco.
Stort tack till Marco.
Ja, alltså dröm Marco som hjälper oss med ljudet.
Ja.
Och önskar er en jättefin midsommar.
Ja,
ta hand om er.
Har du toppen?
Ja. Och surfa gärna in på vår hemsida, får vi säga, juridiskproduktion.se.
Ja.
Så hörs vi igen.
Ha det så bra.
Ha det gott.